Väldigt roligt att vara här. Det enda som gör mig lite besviken är att ni har blivit äldre. Men det kompenserar jag att jag inte ser alla brister hos er, för min syn är inte så skarp som den har varit. Idag tänkte jag att jag skulle tala om det som berör oss alla. Och då kanske du sitter där och tänker så här, det var väldigt bra att han predikade om det, för det behövde de andra verkligen höra. Det är lätt att man hamnar i den, att man tänker på de andra istället för att tänka, har detta någonting med mitt liv att göra? Och då ber jag dig att du i första hand ska tänka på dig själv. Och för att någon ska peka på någon och någon ska känna sig utpekad, så ska du få träffa tre personer som jag har träffat i mitt liv. Och så får vi se om du kan känna igen dig något i de personerna. Och jag kommer att namnge dem, och då behöver du inte sitta och tänka på, undra vem han tänker på här i Fiskebäck. För det har inte med Fiskebäck att göra, de här personerna. Men det är bara en ren pedagogisk grej. Den första du ska träffa, han heter Viktor. Och det har alltså inget med han att göra. Viktor, han är en glad kille. Han är 18 år. Han har haft många kompisar under sin uppväxttid. Han var duktig i skolan. Men när han kommer till mig på kyrkans expedition, då är han inte glad längre. Och han säger, jag har tappat glädjen i livet. Vad är det för mening med att leva överhuvudtaget? Jag sätter han här i soffan. Den andra personen är Eva. Hon är 45 år. Har just fått, efter läkarens utlåtande, du har bränt ut dig. Du är överarbetad. Eva har velat jobba för de svaga i samhället. Men så säger hon, nu orkar jag inte mer. Vad ska jag göra? Den tredje personen, han heter Ove. Han är 75 år. Han var väldigt glad förr i tiden. Men nu är han riktigt sur och tvär. Han är medlem i kyrkan fortfarande, och det har han varit i hela sitt liv. Och församlingen har varit hans stora glädje, men inte längre. Han har varit söndagsskollärare, han har varit sångledare, han har suttit med i styrelsen. Men när jag träffar Ove så säger han, idag är det ingen som bryr sig om mig. Ingen behöver mig längre. Nu tittar jag mest på TV. I den här soffan sitter det tre personer som har tappat glädjen i livet. Och det är detta det handlar om idag. Kan du se dem där de sitter? Ska vi smyga in till soffan och höra vad de pratar om? Ja, det är ingen munter stämning precis. Det är någon slags missnöjesklubb. Och temat går ungefär så här att ja, livet blev inte som jag hade tänkt mig, säger Ove och berättar om sitt sista sjukhusbesök. Han äter tabletter så han kan knappt hinna och räkna dem. Eva säger, tänk att det inte är en människa som har ringt sedan jag blev sjukskriven. Ingen bryr sig om, ingen ställer upp för mig. Och Viktor, där han sitter, han säger så här. När jag var barn, då trodde jag på Gud. Men det har jag fattat, att han har inte mycket med mig att göra. Jag har bett, och jag har inte fått ett enda bönesvar som jag kan komma ihåg. Men han har väl sina favoriter, och det är bara synd att inte jag tillhör dem. Hur blev det så ledsamt? Alltså, ingen ville ju hamna i den soffan, men nu sitter de där. Det kan hända när man är 15 år. Och det kan hända när man är 75 år. Jag tänkte vi skulle lyfta på filten och titta hur den där soffan ser ut. Den här soffan består utav tre delar. Man kan säga att som tar glädjen av livet. Den första stolen här, den heter jag tycker inte om mig själv. Viktor, han trivs inte med sig själv. Dessutom har han blivit tjock. Ja, i alla fall i sina egna ögon. För mycket tv-spel och för dålig mat, helt enkelt. Och för att trösta sig i sin belägenhet så äter han chips och godis. Eva tycker heller inte om sig själv. För att hon inte är tillräckligt duktig på sitt arbete. Hon är inte så duktig som de andra är. Och säger till sig själv, varför är jag så dålig? Varför orkar inte jag när alla andra orkar? Och Ove, han funderar på, varför har jag blivit så sur och tvär? Den andra stolen, där i mitten, den heter jag vill vara någon annan. Om jag inte kan tycka om mig själv, då måste jag försöka vara någon annan, lite bättre. Och om jag inte kan vara god så kan jag i alla fall försöka att spela god. Ove försöker att vara glad. Men han lyckas dåligt. Och när han är glad, det är då han talar om gamla tider, hur det var mycket bättre förr. Då var man glad. men inte nu. Och ingen orkar höra på han. Viktor, när han hamnar i den stolen att han vill vara någon annan, då gör han så att han slår sig ihop med gänget. För om man inte är stark själv så kan man känna en viss styrka om man är många. Och han har också funnit på att om man dricker lite alkohol så går allt mycket lättare. Man vågar lite mer. Problemet med detta dubbelliv, det är ju att jag skäms så oerhört när jag nyktrar till. Eva, när hon tänker att hon vill vara någon annan, så tänker hon att hon ska bli som sina jobbakompisar, samtidigt som hon hatar dem för att de är duktigare än hon. Den tredje stolen heter, om man inte tycker om sig själv och man vill vara någon annan och man ändå försöker att bli glad, då är den tredje stolen, det är någon annans fel att jag inte är glad. Om man själv har en massa bekymmer och problem och inte orkar med de problemen, då kan man försöka att lägga dem på någon annan. Det kallas projicering. Det som händer när jag kan projicera mina problem och säga att det är någon annans fel att inte jag är glad, det gör att det känns lite lättare. För då blir jag ju lite bättre själv. Viktor, han skyller på sina kompisar. Hade han haft riktiga kompisar så hade han inte gjort så många dumheter. Eva, hon skyller på sina chefer. Om de hade kunnat lägga riktiga schema som de gick att leva med, då hade jag klarat det här jobbet. Och Ove, han tänker, om inte den nya pastorn hade kommit till församlingen, så hade ju allt varit frid och fröjd. Tänk att pastorer blir sämre och sämre för varje gång. Och sen ska man stå upp när man sjunger. Hur roligt är det när man har ont i benen? Nej, det var bättre förr. Det som är kännetecknande för alla tre här, det är att de behöver någon ond person för att framstå god själv. Eller något sån är god själv. Och skulle pastorn bli bra, och då har man ingen att skylla på, att då mår man heller inte bra. Problemet med att sitta i den här soffan som består av de här tre stolarna, det är att man uthärdar mer än man känner en djup glädje i livet som kommer inifrån. Nu har jag dratt så dystert jag kan. Hur får man då glädjen tillbaka? Det är själva poängen. Nu är vi framme vid bibeltexten. Vi tänkte någon, ska han inte läsa ett gudsord han då? Jo, det ska han göra. Och då läser jag ett ställe som ni kan, men lyssna. I den här texten finns svaret på glädjen. Det är från Lukas 50 kapitel. En gång när Jesus stod vid Genesarets sjön och folket trängde på för att höra Guds ord, fick han se två båtar ligga vid stranden. Fiskarna hade gått ut för att skölja näten. Han steg i den ena båten som tillhörde Simon och bad honom att ro ut ett litet stycke. Sedan satte han sig ner och undervisade folket från båten. När han hade slutat tala sa han till Simon: ro ut på djupt vatten och lägg ut näten där. Simon svarade: mästare, vi har hållit på hela natten utan att få något. Men eftersom du säger det ska jag lägga ut näten. Och de gjorde så och drog ihop en väldig mängd fisk. Näten var nära att brista, och när de vinkade åt sina kamrater i den andra båten att komma och hjälpa till. De kom och man fick så mycket fisk i båda båtarna att de höll på att sjunka. Då kastade sig Simon Petrus ner vid Jesu knän och sa: lämna mig, Herre. Jag är en syndare. Ty han och de andra som var med honom greps av bävan när de såg all fisken de hade fångat. Likaså Jakob, Johannes, Zebedaios söner, som hörde till samma fiskelag som Simon. Men Jesus sa till Simon: var inte rädd. Från och med denna stund ska du fånga människor. De rodde i land, lämnade allt och följde honom. Här dyker Jesus upp mitt i arbetslivet. Två båtar. De håller på och sköljer sina nät en bit bort. Och så kliver Jesus i Petrus båt och så ber han honom att ro ut en bit ifrån land för att han därifrån skulle tala till folket som stod på stranden. Jag tänker mig så här att Petrus, han ror ut. Och kanske han slänger en dragge eller så. Så det ligger still. Och sen börjar Jesus att predika. Och ni som fiskar på nätterna, ni vet ju hur han är nere på morgonen. Lite sega i huvudet. Jag tror att Petrus var helt seg i huvudet. Och han hörde liksom i dimman att det var någon som pratade. Men han fattade liksom inget. Och han hade ingen lust att fatta någonting heller egentligen den här morgonen. När Jesus säger amen så säger han till Petrus att ro ut på djupt vatten och lägg ut näten där. Alltså det är inte hyggligt att säga så till en trött fiskare. Men det finns ett men som är väldigt viktigt här. Men om du säger det så ska jag göra det. Och så händer det som inte kan hända. Nämligen att man får fisk på dagen. Och har man inte fått fisk på natten när förutsättningarna är goda, så får de en massa fisk på dagen. Och när Petrus står med fisk upp till knäna och vet inte om båten klarar mer, så borde han väl vara glad. Men så är det ju det han inte är. Det är då han säger: lämna mig, Herre. Jag är en syndare. Och då kan du undra, vad är det som händer? Vem har pratat om någon syndare? Varför kommer han på det nu? Att han är en syndare när han står mitt i fisken. Han borde vara glad, men det är han inte. Han känner att han är en syndare. Vad är det som hände? Jo, Jesus har pratat fiskespråk. Han har pratat på ett sätt som en fiskare begriper. Nämligen att detta är ett bevis på Guds godhet och generositet. Hur kommer det sig att jag får en massa fisk nu? Och så tänker han på sig själv. Och så säger han, käre Gud, jag är en syndare. Jag kan inte vara i din närhet. Och jag har funderat på det där med att han ber att Jesus ska gå därifrån. Var är Jesus någonstans? Är han i båten? Eller är han på land? Det står inte riktigt tydligt som man kan läsa ut det. Men det man kan säga, det är ju att Jesus lyder oss sällan. Inte den här gången heller. Har man umgås med Jesus några år så fattar man snart att det inte är jag som bestämmer. Och även om jag säger att gå ifrån mig, Herre, för jag är en syndare, så är det inte alls säkert att han gör det. Och då säger Jesus något helt tokigt. Kommer ni ihåg vad det var? Vad säger Jesus? Han säger att han är en syndare. Det är ingen idé att läsa för er, ni glömmer så fort. Vad säger Jesus? Är det ingen som kommer på det? Ja, var inte rädd. Vadå? Det är väl ingen som är rädd? Det är ju fullt och fisk, det är stilla och det är... Allting är bra. Var inte rädd. Eller är det så att Petrus är rädd? Och Jesus vet att han är rädd. Vad är han rädd för? Han kanske är rädd för sig själv. För sin dålighet och för sina skrupplor. Han är rädd. När han känner att Gud kommer nära honom i det här fisket. Han är rädd för att tappa kontrollen. Vad innebär det detta som händer just nu? Och sen säger Jesus, helt odramatiskt. Jag hade tänkt att du och jag skulle... jobba ihop med att fånga människor. Ja, men jag är ju en synd. Jag är inte bra, Jesus. Kom nu. De rodde i land. Lämnade allt och följde Jesus. På något sätt kom Jesus som person på insidan om Petrus. Vad har nu då den här berättelsen med den här soffan att göra? Vi sätter ihop den igen. Jag tycker inte om mig själv. Petrus tyckte inte om sig själv. När han jämförde sig med andra så sa han, jag är antagligen en sämre fiskare eftersom inte jag får någonting. Han trycker ner sig själv. Och då kan man säga, lösningen på första stolen. Vad är det om man inte tycker om sig själv? Det är en upptäckt man måste göra. Det går inte att peppa upp sig och säga att jag, ja, i alla fall jämfört med andra, är jag ganska hygglig typ. Upptäckten är denna, att det finns någon annan som gillar mig. Det var det Petrus upptäckte i fisket. Det finns någon generös Gud som vill ge mig mer än jag förtjänar. Det är liksom någon att luta sig mot. Jag kan fortfarande ha dåliga tankar om mig själv, men tänk att Jesus tycker om mig ändå. Det betyder ju inte att han tycker om allt jag gör, men han tycker om mig som person. Petrus blev medveten om sina synder, att han inte var perfekt, och ändå känner han: Jesus vill vara min vän. Det är en upptäckt. Det är ingen som man läser i en bok. Och då blir frågan, för att få lösning på första delen i den här soffan, det är att vem lyssnar du på? Det finns alltid någon som kommer att trycka ner dig och säga att du är ful och tjock och dum och korkad och efterbliven. Men så finns det en som också säger: du är bra som du är. Och då måste man välja, vem ska jag lyssna på? Den andra stolen, jag vill vara någon annan. Det handlar om att bestämma sig för att inte vara någon annan än sig själv. Och det är ju bara du som kan bestämma det. Ingen annan kan bestämma det åt dig. Alltså man kan säga att det är lurigt med det där dubbellivet. Att man liksom försöker att vara lite bättre än man egentligen är. För om man lever ett dubbelliv, då måste man vara väldigt noga att inte folk kommer för nära en. Man måste hålla folk lite på avstånd, för att annars kan de ju se hur det verkligen är. Och det är ju det man inte vill. Det gänget som kör dubbelliv, det är de som inte vill se den andra i ögonen. Det är de som går med solglasögon. Solglasögon, då slipper man att titta den andra i ögonen. Man möts aldrig riktigt, men man minglar ihop. Och det är förödande för en församling med medlemmar med solglasögon. För det känner varenda människa av som kommer in genom kyrkporten. Här tittar man inte varandra i ögonen. Här är bara det coola gänget. Välkommen. Du kan sätta dig var du vill. Vi sitter där framme. Hajar du? Själva idén. Du måste bestämma dig för att ta av dig glasögonen och bli dig själv. Församlingen är inget coolt gäng med mörka glasögon. Det är en gemenskap för dem som är svaga och kan visa både glädje och sorg. Här, för att komma bort från dubbellivet, måste man bestämma sig för att vara ärlig. Jag är sån här. Du får ta mig som jag är. Hur blir man av med att det är någon annans fel? Här behöver man tänka och reflektera. Alltså fundera på, vad är jag skuld i den här konflikten? Om Viktor har varit ute och supet så kan han inte skylla på sina kompisar, utan han måste ta ansvar för sitt eget liv och de andra får ta ansvar för sitt. Han är inte skuld till allt, men han är skuld till något om han har bidragit till att det blev som det blev. Han måste reflektera och tänka tillbaka en gång till och ta ansvar för sitt liv. Det finns en lösning på den här soffan. Men vad är en soffa utan kudde? Ni vet, ibland är det för många kuddar i en soffa. I den här soffan jag har talat om ligger en kudde. Hur får man glädjen tillbaka? Jo, det är om man kan vila sig i den soffan. Det där är Jesuskudden som jag har lagt där. Jesus är känd för åtminstone två saker. Dels att han alltid kör med sanningen. Men ibland vänder han på kudden och visar en annan sanning. Nåden, förlåtelsen. Den goda soffan, där sitter Jesus. Och är du en stor syndare och känner ingen tycker om mig, då ska du lägga dig på den här nådekudden och vila. Men ibland så vänder han den andra sidan till Jesus. Och då vill han prata sanning med dig. Och han säger att sanningen kan göra oss fria. En kudde är ingen kudde om det inte finns stoppning i den. För då är det bara ett tunt fodral. När man sätter sig och vilar mot Jesus, så finns det en sak som kännetecknar det mötet. Och det är den bävan som det är att möta Jesus. Alla greps av bävan, stod det i texten, för den stora fångsten. Alltså man anar att det här handlar ju egentligen inte om fisk. Det handlar ju om Gud. Och därför kan ingen vara kristen och Jesustroende och vara stursk och styv i nacken. Det handlar om bävan. Att han har tagit hand om mig. Låt mig avsluta och ge en varning för hur den här soffan kan bli dålig igen. Ni vet att man kan vila på en kudde. Men man kan också göra andra grejer med kuddar. Man kan ha kuddkrig. Vad händer om de troende börjar ett kuddkrig? Jo, då tror man att man äger Jesus själv. Och att man kan göra vad som helst med honom. Och så börjar man slå varandra med det som var heligt och rent. Och till slut är inte Jesus där. Och vi sitter och slåss med våra kuddfodral. En massa ord, bibelord till och med. Men det är inget innehåll. Det är ingen som kan luta sig mot det ordet som jag säger. För Jesus, innehållet har gått därifrån. Det är inget att vila på den kudden som är tom. Även om det står rätt saker på framsidan. Upptäck den och få glädjen tillbaka. Det är att han får krypa in i de orden som jag redan kan. Och där kan jag få vila på nåden. Om du inte tycker om dig själv idag, då säger jag, lägg dig på kudden. Om du lever ett dubbelliv idag, lägg dig på kudden. Och tror du att det är andras fel att du har det så dåligt, lägg dig på kudden. Viktor, han behöver lära sig att Jesus älskar honom. Att tycka om sig själv. Varför då? Jo, därför att Jesus tycker om mig. Om han tycker om mig, då kan jag också tycka om mig själv. Och då kan jag krama min egen spegelbild. Eva behöver lära sig att hennes värde består inte i att vara duktig på arbetet, utan att hon är den hon är. Hur går det då för Ove? Ove kanske behöver reflektera över, har jag förlorat min första kärlek? Kan jag känna igen mig i ungdomarna i medelålders och se Jesus i dem? Då kan jag dela med mig av mina livserfarenheter och bli till stor glädje. Och för att använda ett känt svenskt ordspråk, tänk om den här gnällsoffan kunde bli en gemenskapssoffa. För finns det hjärterum, då finns det stjärterum.